Välkomna tillbaka till oss på Placera TV. Det är tisdag den 20 augusti och jag har idag fått besök av ingen mindre än Sean George. Välkommen, det är debut för dig.
Ja, det är jättekul att vara här. Jag har kollat på programmet så att man fick ladda lite extra när man skulle intervjuas av en analytiker.
Här är det riktigt avancerat, det ska du veta. Du är förvaltare på Strukturinvest och fonden heter...
Hamiltonian GCO.
Berätta lite mer om vad det är för typ av fond, så börja där.
Ja, det kan jag göra. Så att Hamiltonian GCO är en AIF, en så kallad hedgefond, men en lågvolatilitets hedgefond. Så en volatilitet ligger på runt 2,2% ungefär ligger den på.
Och hur lyckas ni med att få den volatiliteten?
Hedgar. Så att vi har hedgar inbakade i portföljen.
Ja.
Särskilt i, när vi går in i en miljö som vi befinner oss i nu. Förra veckan var ju ett kanonexempel. Ja. Liksom upp 2%, ner 3%, intradag 1,5%.
Då mår ni som bäst, eller?
Ja, precis. Ja. Då kan vi ta tillvara på volv. Så till exempel, säger som det är liksom, det är många fonder i Sverige som har inte visat ner NAV i augusti. Mm. Men de internationella fonderna som har mer likvida innehav har visat, long only då, har visat att de har gått ner, vilket är rätt naturligt. Därför att tillgångspriser och risktillgångar har ju gått ner den här månaden. Genomsnittsfonden är, jag tror, ner 50 baspunkter och vi är upp 50 baspunkter.
Okay.
Men det beror ju på liksom, timingen med hedgar. Förra veckan var inte särskilt rolig för oss. Men vi gick kort efter ECB-mötet i juli och vi höll en korta positionering fram till torsdag, fredag förra veckan.
Och berätta, vilka typer av tillgångar fokuserar ni på?
Det är en väldigt bra fråga. Jag tror att jag kan mycket, men jag är expert på lite. Och så att det är en grej som är väldigt vanligt när man startar en hedgefond, som jag har gjort, är att liksom, det är massor med grejer som man är intellektuellt intresserad av, som många är. Men jag har sysslat med en grej i de senaste 2,5 decennier. Det är kreditspreds och kreditriskpremia. Och så att analysera en kredit. Jag är inte en analytiker, jag är head of trading. Jag är bra på riskhantering, jag är bra på krediter, jag är bra på att plocka pengar ur marknaden när det är sån här volatilitet. Så vi har varit väldigt strikta med oss själva. Vi tar ingen ränterisk, vi tar ingen FX-risk och vi håller oss till de likvida marknaderna så att vi kan handla in och ut. Och så kan vi använda säljoptioner. Vi ställer aldrig optioner, så vi kan köpa säljoptioner på S&P. Är vad vi brukar använda. Så när volatiliteten blir väldigt låg förra månaden, när VIX var nere på 11,5, du vet, du som har tittat på marknaden, någonstans där den går inte mycket lägre än så. S&P var på all time high. Vi hade vår näst bästa månad någonsin i fonden förra månaden, var uppe 1,77%. Och sen tittar man på makrobilden och säger, jag tror inte vi ska vara på all time highs just nu. Så att då köpte vi på oss mycket skydd. Så för att skydda portföljen, men samtidigt så har vi haft ett tema som en hedgefond kan tillämpa, är att vi har varit lång centralbanken, som vi ska prata mycket om idag, och så har vi varit kort tillväxt. De bolagen som behöver tillväxt för att må bra har det ju uppenbarligen svårt nu. Vi är i en earnings recession i Europa redan och så vidare. Så att det har funkat bra, så det överliggande att vi har inte tagit enorma marknadsrisker directionally, vet man vad det är på svenska. Men vi har ändå tagit vara på problemen som finns i ekonomin. Och så har vi tagit den här makrovin och så har vi valt lite krediter baserat på den.
För sista tiden har ju varit otroligt mycket fokus på just räntorna. Du sa ju för sig att vi är i en negativ vinsttrend. Men om vi fokuserar på räntorna nu så... Jag menar, för ett år sedan, då trodde de flesta att räntorna var på väg upp. Nu tror de flesta att räntorna är på väg ner.
Förutom Ingves.
Fed sänkte med 25 baspunkter, vilket var en förväntan. Och sen hade de en presskonferens som var där man kanske förväntade att de skulle vara ännu mer aggressiva.
Ja, det var en högaktig sänkning, absolut. Vilket är den sämsta av dem alla. Så,
din analys av, om vi börjar med USA, ränteläget där och sen också hur positionerar ni för det?
Så jag vill bara poängtera att vi tar inte durationsrisk, eller ränterisk kallas det. Så vår ränteexponering är faktiskt 0,04, så det är i princip noll då. Men räntor spelar ju såklart roll. Så att vad som har skett, eller jag kan ta ränteläget först och främst, kanske både ta USA och Europa. Så att amerikanska tioåringen var på 2,5% för början på sommaren, nere under 1,5% tidvis för förra veckan när kurvan inverterade. Och kurvan betyder att när den inverterar är att korträntorna är högre än långräntorna. Och så den här 2s 10s inverterade, 3 months 10s inverterade. Och sen hade du, jag tror 18-19 länder förra veckan som var inverterade, deras 30-åringar var inverterade mot Fed Funds. Och sen har du hela, i princip...
Alltså, utom USA har negativ
Precis. I Sydeuropa då. Eller ovanför Sydeuropa då. Av förklarliga skäl. Men även Sydeuropa, räntan är enormt
låg. Jag tror Portugal var mer där.
Ja, precis. Och Nose också. Men så... Vad säger det här? Det är en reaktionsfunktion som sker nu. Är att räntemarknaden säger, vet du vad? Time out.
Ja.
Marknaden, ECB och Fed... el bakom kurvan.
Mm.
Så de kastar alla leksaker ur barnsängen och säger vi vill ha stimulanser på något sätt, om det är fiscal eller om det är QE eller vad det må vara. Och oftast när kurvan inventerar, och man kan se det hela vägen tillbaka till 1850, en lite nyanser på att vi har gått in i en lågkonjunktur runt 12 månader efter inventeringen skedde. Och sen kan man diskutera vilken inventering räknas, hur lång den ska vara. Förmodligen så är vi på vägen i en lågkonjunktur. Hur djup den är och hur allvarlig den är, det kan vi inte säga nu.
Nej, många signaler pekar på att vi liksom, ekonomin har toppat, vi är på väg ner. Det pratas inte minst i Tyskland men i flera andra ställen. Men sen är det så här, min erfarenhet är att när man tittar på nästa lågkonjunktur så brukar man alltid jämföra med den som var tidigare.
Precis, och det blir
och vår,
fel.
Vår tidigare lågkonjunktur är liksom... historiskt svår period med finanskrisen. Vilket gör att alla är livrädda för att det behöver inte vara så jättefarligt.
Nej. Och det är verkligen så. Och att liksom den här fear-skruvan vred åt väldigt hårt förra veckan. Och det var då vi gick in och försökte börja täcka våra blankningar. Vi har fått en liten lag liksom. Så vi hade en tuff vecka förra veckan, men vi är faktiskt långmarknaden nu. Därför att historiskt sett så hinner ju marknaden glömma av. Därför, vad är vi fokuserade på nu? Vi har Jackson Hole.
Just det. Vad har du för tankar inför det?
Alltså,
kommer Powell komma tillbaka nu? Var det lite mer duvaktig?
Det gick inte så bra för dem sist.
Nej.
Så att jag tror han... Och det är därför det är så jäkla beklagligt att han gjorde en sänkning som kändes som en höjning.
Ja.
Alltså att för hans del, men för min del, varför jag har positionerat oss lång nu, eller vi har positionerat oss lång, är att vi tror att han måste komma tillbaka starkare nu.
Ja.
Därför att han trillade platt på ansiktet sist. Liksom det konferenssamtalet. Alltså, det var den högsta 30 minuters intervall, eller den volymen medan han pratade, var den högsta volymen under en 30 minuters period på hela året.
Ja.
Så att liksom marknaden liksom röstade med sina fötter och det var att sälja. Så att han vet vad priset är att, att vara för, inte tillräckligt duvaktig. Det är frågan, han kommer inte vara hökaktig, men liksom vad är skalan? Jag tror att han kommer vara rätt långt åt hökaktig.
Men ska han rent teoretiskt bry sig om det, vad marknaden reagerar?
Ja, men han säger ju lite grann att han gör det. Därför att han vill att expansionen ska fortsätta. Och han säger att, och det har jag faktiskt inte hört en Fed-guvernör säga innan, men han säger också att det är viktigt att expansionen fortsätter, för först nu så når man de som inte har mycket kapital. Det vill säga att de som inte har en high school-utbildning och är historiskt ekonomiskt pressade områden, nu börjar komma in i arbetsmarknaden. Så man vill det stora kruxet med QE är att det har hjälpt de rika och det har liksom ökat samhällsklyftor. Och det har du gjort. Därför att de som är kapital har tjänat massor med pengar. Och om du fortfarande är arbetslös så här långt efter finanskrisen och du först kom in i arbetsmarknaden nu, så säger han försöker jämna ut den här klyftan lite med att fortsätta med expansionen. Och om det är någon av de grejer som han bryr sig om, så måste han vara duvaktig.
Skulle du vilja säga att de QE-program som vi har sett historiskt senaste åren i USA och Europa, att de har hjälpt börserna ska vi se alldeles strax. Det är ingen tvekan. Och ekonomin i USA har varit bra. Men har QE hjälpt när det gäller investeringar, finanspolitik och så vidare? Jag menar,
alltså,
för det är ju det som är nyckelfrågan. Kommer ett nytt stimulanspaket de facto se till så att investeringarna ökar och människor vågar investera och att vi ser liksom infrastrukturinvesteringar. Mm. Tror du det kommer ske nu?
Det finns två, eller finns kanske tre steg i den här frågan. Först, så ja, det har det gjort, för att liksom denna bissen som vi satt och tittade på, ja, efter Lehman och allt där, den var ju tvungen att ta oss bort. Det var liksom världens ände.
Ja.
Och liksom, det är rolling bank failures liksom globalt. Så att på så sätt, liksom, vi är inte bergen och äter ekorrar till middag. Vi har ett civiliserat samhälle och så vidare. Men sen har det ju hjälpt en del av samhället och en del av ekonomin. Och en del av den amerikanska ekonomin. Så att det har varit delar som har halkat efter. Mm. Och det ser vi även i Europa. Det har varit delar som har halkat efter. Yeah. Och jag tror att man kan direkt koppla tillbaka det till den här populismen som vi ser. Yeah. Som är växande i gruppen. Att den här bortglömda delen av samhället som har det faktiskt inte bättre. I USA eller Europa. Och jag tror att en fortsatt expansion är nu, och när de liksom, därför att egentligen nu ska de verkligen ta ut helicopter money, börsen liksom 4% av all time high i USA. Nu i resten av världen inte nära sina, lika nära sina all time highs, men unemployment i USA är runt 3,5%. Nej, det ska man inte göra. Men vad räntemarknaden gör, att de går in i rummet med en pistol. Gör du inte någonting nu så kommer vi liksom göra det här ändå värre. Och bra exempel. Min pappa är den mest positiva människan jag någonsin träffat. Klockan 2 i natt är vi på vägen in i lågkonjunktur, och varför?
Ja. Och det sätter sig här. Och precis. Då agerar man på det sättet.
Precis. Och jag tyckte det var lite komiskt att jag skulle programmet idag. Men det är det som sker. Nu har den här lågkonjunktursnacket gått in i varenda hushåll i princip hela världen. Det är det enda vi har pratat. Förra veckan, nu liksom världen går under nu. Och varför vi positionerar oss lång, det är som om jag tävlar lite kampsporter. Du går in liksom, även om du håller på att vinna matchen, så kommer ju motståndaren slå tillbaks. Och här är motståndaren ECB och Fed.
Ja.
Jag vill inte kriga mot dem på de här nivåerna.
Jag såg att Der Spiegel var väl ute i fredags och sa att Merkel är redo att ta till. Nu har hon kanske halvdementerat det lite grann.
Jo, men sen kom hon tillbaka igen i helgen och så satte en siffra på det.
Okay.
Så det var 55 miljarder euro.
För det är lite det man vill se. För,
Man måste göra det. Och det är där,
för infrastrukturen är fortfarande eftersatt på väldigt många platser. Där har vi kanske sett de investeringar man kanske hade hoppats på.
Absolut, men jag tror det är mer så här att i USA pratar man om en löneskattssänkning. Ja. Så att det är bokstavligen att stoppa in lite hundralappar i folks fickor. Ja. Vilket liksom valår är på väg. Liksom. Det, men man kan ju fråga. Men vad man kan säga är att Italien har helt rätt. De kan inte liksom austerity. De kan inte liksom diet sig ur icke-tillväxt i Italien. Det funkar ju inte. Du behöver spendera för att få tillväxt. Därför, varför? Vad spelar det för roll om du jobbar på, de som sitter och jobbar på SKF nu, om bunten är på minus 1% eller minus 0,7%, det spelar ingen roll.
Nej.
Men börjar vi med infrastruktur och börjar vi spendera så att industrin kommer igång, det har mycket, mycket större slagkraft än bunten är den tioåriga statsobligationen i Tyskland. Det är dit den är på väg. Den är på väg till 1%. Men marginal mellanskillnaden nu är så låg. Därför att bund skulle vara på minus 60 här förra veckan, det är helt galet.
Ja.
Att varenda kurva i Nordeuropa är liksom minusränta. Mm. Okej, du betalar en stat, du ger en Schweiz pengar i 50 år och du betalar dem för det.
Mm.
Hur mörk är din värld?
Men finns det inte en risk då när vi ser de här sänkta räntorna och lägre räntor? Tidigare i cykeln efter finanskrisen, då fick det en positiv effekt på börser och så vidare. För man tänkte, oj, nu ska det stimuleras. Är det inte risken nu att det får en motsatt effekt? Att människor ser den här lägre räntorna och tänker, precis som du var inne på, att, som din pappa sa, är vi inte på väg i en lågkonjunktur? Jag kommer inte våga spendera en krona i den här miljön. Nu ska jag lägga pengarna på hög.
Men det är det som håller på att ske.
Ja.
Det är det som håller på.
Och
det,
då får det, du inte den här effekten.
Men det är därför du får de här minusräntorna. Mm. Det är för att alla springer från risktillgångar. Just. Och det är därför du får de här svärningen på börserna. Ja. Därför att folk säljer saker och ting som de ändå tjänat rätt bra med pengar på. Men det är också liksom, det är samma sak som en patient som är svårt sjuk. Mm. Och till slut så biter ju inte drogerna. Nej. De måste ju liksom öka doseringen på drogerna. Tyvärr så liksom kunde de ta patienten. Mm. I USA kunde du ta patienten av läkemedel efter finanskrisen. Europa kunde inte göra det. Nej. Så nu ska du in med mer dopingpreparat i patienten. Och patienten kanske dör. Och det är det som är risken. Mm. Att banksystemet fixar inte de här negativa räntorna. Om du kollar på bankaktiepriserna före finanskrisen och efter finanskrisen. Ja. Det är alltså det är katastrof. Varför det? Därför att de kan inte, om Nordea och Swedbank och alla de här pressade ut. Jag, i min fond när jag sitter på cash så betalar jag minus 62. Mm. Vad tror du effekten är på en gemene man om de ska betala minus 62 på sina sparkonton?
Så du är inte lång banksektorn med andra?
Vi är lite lång banksektorn för att vi tror att de kommer att de fattar. Du kan inte ha du kan inte ha tillväxt med zombiebanker.
Nej.
Så att vi tror starkt på att vi kommer få någonting starkare eller den här gratislånen som de gjorde sist. Att de behöver göra lite mer grejer för att få banksystemet i balans. Det är för att de här minusräntorna sätter banksystemet i sjukt obalans.
Ja. Du, jag tänkte att du har med ett par case, men jag tänkte att innan dess så ska vi ta och titta på några grafer så får du snacka lite om dem. De första är egentligen bara det vi var inne på. Det här är, för de som inte ser, det här är alltså S&P 500, den röda linjen, och så har vi QE, det vill säga kvantitativa lättnader, runda 1, 2 och 3. Och här ser man ju väldigt tydligt hur det har påverkat börsen positivt. Mm. Vi kan göra samma grej med OMX, inte fullt lika, det gick bra framförallt andra rundan, men sen har stått still, och det är samma sak med Europa. Där har det inte bitit lika mycket. Varför inte det, tror du? Varför har det inte bitit lika mycket i Europa?
Därför bankerna är ju, man får ju komma ihåg att Lehman fick gå omkull. Bankerna tog inte sin medicin i finanskrisen i Europa. Så de hade fortfarande väldigt många dåliga lån på sina böcker. Okay. Så att det är en stor del av varför aktiemarknaden, om du kollar på Eurostox, det liksom, de är på liksom botten av vår. Ja. De kanske studsade 2-3%, men de är på farligt låga nivåer.
Och här finns det givetvis en stor oro för Tyskland här också.
Ja, precis. Ja. Och Tyskland är den ekonomin som går sämst. Ja.
Och vi behöver Tyskland.
Alla behöver Tyskland, det är motorn. Ja, precis.
Vi har på andra grafen. Den här vill du gärna ha med. Och den här är ju intressant. Jag har skrivit betydelsen av likviditet, men det här handlar ju framförallt om hur många som ligger på negativa yielder.
Ja, precis. Så vad den säger är att USA har 95% av de obligationerna i investment grade, så bra bolag, som är positivt gillande. Ja. Så bara 5% av världens obligationer tvärtom. Precis. 95% gillar positivt i USA, och så finns det 5% i resten av världen. Och det är ett problem.
Ja.
Hur ska du investera dina pengar? Det är en jävla möjlighet för oss, eller en väldigt bra möjlighet för oss. för att vi äger en del av den här 5%. Vi äger de här unicorns. Ja. De sitter vi väldigt tungt med i vår portfölj. Så att det är de här obligationerna som passar in i den här corporate sector purchase program som vi tror startar igen. För att trycka ner räntorna för att bolagen ska låna mer för att investera mer. Ja. Sen kan vi argumentera om det är rätt eller fel. Ja. Men jag tror att det kommer. Så vi äger den här 5%. Så vi har som regel att vi försöker inte äga någonting med negativ yield. Så att vi drar ut dem där. Därför, argumentet, jag gillar inte den här greater fall theory. Så att om du äger någonting med negativ yield, så förväntar du så du ska tjäna pengar på tid. Så att jag äger en 5-åring idag och den blir en 4-åring nästa år. Och 4-åriga yielden är mer minus än 5-åriga. Mm. Och det finns en greater fall som jag köper den ifrån mig då. Jag får inte betalt för att göra det där. Liksom, måste jag göra det där för att hela världen är upp och ner på? Fine. Men tills vidare så vi har börjat, så att vi hade en väldigt stor position i positivt gillande europeiska obligationer som passar CSPP 2.0. Och så har vi börjat sakta men säkert under augusti månad köpa billiga bolag, bra bolag i USA.
Okay.
Som har mycket mer positiv yield. Och vi tar ingen valutarisk och vi tar ingen interest rate risk. Så att våra räntehedgar funkar som en valutahedge. Så att vi plockar ju de här 150-160 baspunkterna på de här krediterna. Det är mycket bättre än minus 100 som du betalar på mycket av de här grejerna. Att, så att vi har en positiv yield och vi får den samma effekt som alla den här roll-down-effekten som folk, alla som måste köpa negativa papper. Men vi får ju roll-down, ja. Men du får ingen carry en roll-down, du får negative carry en roll-down. Då har vi valt att skifta portföljen till USA där vi får positiv carry och roll down. Det säger sig självt.
Ja.
Det är bättre betalt.
Är det fortfarande så att USA är dit man flyr?
Från en ränteperspektiv?
Ja,
ja, precis.
Det är så.
Ja, det är det.
Vi ska titta på ett par till. Du nämnde CSPP, det vill säga det är ju vad ska man säga, det är det europeiska
QE för corporate, precis. Och för att pressa ut det ifrån, bara inte staterna, ut i bolagen.
Nej. Och vad säger den här grafen?
Det säger att spreadarna kommer in. Att spreadarna, när de gör de här grejerna, så det säger sig själv. Jag äger en Deutsche Telekom och jag äger Telefonica. Obligationsstorleken är 500 miljoner euro.
Ja.
De kan köpas av nästa runda CSPP. Om de börjar köpa den obligationen och det finns bara 500 miljoner outstanding.
Ja.
Det är inte mycket 500 miljoner. I Sverige har det varit en jätteobligation, men i Europa är det väldigt lite.
Ja.
Det är perfekt för oss.
Okay.
Därför då kommer de pressa in spreaden
på
den här obligationen så att de här bolagen kan investera i infrastruktur i de här fallen. Då.
Sen har vi då igen, då, det är när, nu är vi någonstans 2016 när ECB annonserar de första CSPP. Ja. Hur det har sett ut då på kreditspreadarna.
Och man får ju se att spreadarna var ut mycket mer än vad de är idag. Så att,
men du räknar med att det blir mer lättnader under hösten då från ECB, eller?
Ja, precis. Precis. I september tror jag till
och
med.
Och det är det ni spelade till
på? Ja, precis. Okay. September eller oktober är vad vi tror på. Det var en av ECB, Ren, var ute, tiden går ihop med, jag tror det var förra veckan, eller kanske förra veckan. Och han sa att de kommer göra mer än vad marknaden förväntar sig. Och det kommer vara så pass mycket att marknaden kommer bli chockad.
Ja, okej. Okay. Intressant.
Det är Yahtzee för oss.
Och sen har vi då den här också. Det här är lite grann också investment grade high yield, va?
Ja, precis. Så vad den här visar liksom i likvida high yield-obligationer är deras return. Och jag måste säga någonting som kommer... Ja, det här är jätteviktigt och är kanske det viktigaste saken jag säger. Likviditetsprofilen i svenska obligationer och... Sverige har de flesta svenska tre tillgångar. Sitt hem.
Ja.
Kanske ett sommarställe. Fastigheter är inte likvida. Och sen älskar svenska småbolag.
Ja.
De är inte den mest likvida delen i aktiemarknaden. Och sen när de köper sina företagsobligationer så köper de nordisk kredit. De är inte likvida, nordisk kredit. Ingen av de tre är likvida. Vi kommer ha ett uppställ här. Och jag står och skriker på folk att titta på er likviditet.
Men vad är det så att de ska titta mer utanför Norden helt enkelt? Eller?
Nej, det bara, alltså, du behöver inte ha alla dina tillgångar i likvida tillgångar. Nej. Det känns som det är likvid nu.
Men
vi har sett, det går ju väldigt fort. H2O, jättestor hedgefond, de fick ju 6 miljarder dollar i utflöde. Nu är nästan 25% av deras kapital. Fonden var ner 12% den veckan. Woodside, småbolags, jättekänd småbolagsförvaltare i England. Du kan fortfarande inte få ut dina pengar från den här fonden. Jag tror det har gått 4-5 månader. GAM, samma sak. Illikvida tillgångar, svårt att värdesätta. Vi ser liksom nu i likvida marknader, vi ser tendenser till att den här likviditetspremien, liksom att folk vill ha mer betalt för likviditet. Och så sitter jag och tittar på Sverige att folk har väldigt mycket likvida tillgångar. De har väldigt mycket skulder på sina fastigheter.
Ja.
De har sina besparingar i småbolag och nordisk företagsobligationer. Bara ge en stat. Varje dag i USA så handlas det 30 miljarder obligationer i dollar i IG. Jag kan likvidera hela min fond på ett telefonsamtal. Och sen kappar vi fonden på 500 miljoner dollar bara för att vi ska kunna likvidera snabbt. Här är en jättebra tillfälle för alla att gå upp likviditet.
Och det gäller oavsett tillgången.
Ja, precis. Jag gör ju samma sak. Liksom, i en fond som är uberlikvid så ser jag över de obligationerna som kanske jag inte skårar högt på mina betyg. Och jag vet att jag kan sälja dem, men jag vet inte om jag kan sälja dem 6 månader om de går åt pipsvängen. Nej. Och vi, förmodligen så får vi ett jättefint uppställ här. Och så kommer baksidan av den här.
Just det.
Och det är lågkonjunkturen. Mm. Och jag vet inte hur den ser ut. Ingen vet hur den ser ut. Den kanske är den världens lättaste lågkonjunktur och det är bara svagt ner en kvartal eller 2 kvartal tekniskt sett. Och så kommer ju rakt ur. Mm. Eller så är det någonting värre. Och man kan ju argumentera när vi, hur mycket kläder har Emperor kvar. Liksom, the Emperor almost has no clothes. Därför att vi är redan nere på minusräntor som förstör bankerna. Om Tyskland ska börja spendera 50 miljarder, ska Finland börja spendera, ska Sverige börja spendera, kanske det hjälper, men sen efter det, så att marknaden är som en knarkare, liksom, den vill ha en fix till, den vill ha en fix till tills de vet att det är okej.
Så dags att positionera sig för en mer likvid portfölj.
Ja, precis, i uppstället.
För att vara förberedd på det som eventuellt kan komma.
Och om det inte händer någonting så kan man bara växa tillbaka. Jag säger inte gå till cash. Nej. Jag säger bara titta på dina illikvida tillgångar. Liksom har, och det, i Sverige är det jättepopulärt med icke-noterade aktier. Ja. Det är kanske inte det jag skulle äga in i en downturn. Kanske inte skulle äga liksom jättemycket fastigheter i en downturn. Jag skulle inte äga jättemycket nordisk high yield som är känd för att vara illikvid. Så att titta bara på, liksom, gör en exercise. Liksom skriv ner, vad är liksom tillgångssidan hemma hos mig? Ja. Okej, den här fonden sa att det är daglig likviditet. Kolla! Varför det står det betyder inte att det är det. Nej. Om det smäller.
Nej, det har vi sett tidigare genomgång. Ja. Jag tänkte att vi skulle avsluta med att du kort får berätta om en ny position som ni har tagit.
Ja, precis.
Och här pratar vi storbolag.
Ja, precis. Så vi har inte riktigt gått innan. Vi ser timeren, men vi kommer göra det.
Men du vill då prata om det?
Ja, men absolut. Vi är likvida, det är inte... Så att det är GE.
GE, ja, precis. Ja. Och det, vad är det för typ av position ni har tagit?
Så att vi kommer köpa CDS, kreditdefault. Så vi köper en försäkring på GEs hälsa. Så att
ni kortar den helt enkelt?
Ja, vi kortar den. Så jag vet folk vad en CDS behöver inte förklara vad det är. Så vi kortar GE. Jag tror inte att det är fraud. Jag tror inte att de är medvetet cook the books. Nej. Men den här long-term care-avdelningen sköts inte av försäkringsexperter. Jag jobbade för en före detta högt uppsatt GE-chef. Och han sa till oss när jag jobbade på försäkringsbolag att vi skulle missa earnings med ett par cent och han bara, men lös det. Men har ingen reserv för det? Nej, det finns noll regler för att hålla tillbaka earnings, för att släppa dem sen när vi når våra earnings. Den här long-term care-businessen har varit dålig. Många har försökt att ta bort tail risk. GE sålde av en del av sin tail risk till ett annat bolag. Det bolaget gick i konkurs. Det har förmodligen kommit tillbaka till GE. Det är många grejer i den här rapporten om GE fraud som är fel. Ja. Men det som är rätt är den här long-term care-delen är sjukt underreserverad, illa skött och problematisk i framtiden. Och jag pratade tidigare i avsnittet om att vi söker ju med ljus och likta bolag som behöver tillväxt för att må bra.
Okay.
GE behöver ju tillväxt för att må bra, för att de behöver earnings för att komma ur den här long-term care-hålan. Och går vi in i en lågkonjunktur så kommer GE ha problem. Så det är en perfekt...
Och du nämnde där, jag tror du nämnde Deutsche Telekom tidigare, va?
Ja,
är det den typen av sektor som ni istället går lång då? Precis. För att det finns en mer defensiv telekombolag generellt?
Ja, utilities och telekom. Merck, så läkemedel, utilities och telekom, de grejerna som, det är klart, spenderingen går ner lite granna, men bolagen
fortsätter att dyka på.
Precis.
Fortsatt efterfrågan.
Ja, precis.
Spännande. Du, det här måste vi ju nästan följa upp senare i höst när vi ser hur det här spelar. nu säger vi alltid att det kommer bli en händelserik höst, men det känns som det kommer bli en väldigt händelserik
höst. Alltså det kommer vara en väldigt volatil höst.
Jag säger alltid det eftersom, men
det kommer det vara. Jag tror att vi får ett jätteuppställ, och sen tror jag att vi liksom dalar. Var vi slutar, om det är en all time high på S&P eller om det är 3000 på S&P, jag vet inte, men liksom, jag tror att vi är mitt i en rally här.
Okej, okay, men det är ett falskt skenat bedrag då, eller?
Dead cat bounce.
Du, vad kul att ha det här.
Ja, jättekul.
Får gärna komma tillbaka.
Ja, tack så mycket.
Ha en fin dag och tack för att ni har tittat.
Tack.